hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, semestern är över. Det är dags att snöra igång igen. Ett slutspelståk väntar på oss. Det är Stanley Cup-slutspelet säsongen 2019-2020 som ska ta sin början. Lördag är det startdatum i Toronto och Edmonton när det då är 24 lag som har möjligheten att vinna hockeyvärldens mäktigaste buckla. Jag tänkte säga bubbla, de bor ju i bubbla här. Jag bubblar väl över och säger välkommen till direktör Södergren på plats i I Like Radio-studion. Hur känns det här, Håkan?
För detta direktören får jag säga. Jag har ju gått in i egen bubbla, pensionärsbubblan.
Alltså. Hur är den?
Den är bra. Så här långt har den varit bra trots de yttre omständigheterna. Men det ska bli skönt att det här sätter igång, för det blir liksom inte riktigt det blir ingen riktig sommar egentligen, ingen riktig ledighet om man inte har fått gjort ett Stanley Cup.
Ja, lite så här. Så du tycker att det är rätt att pucken släpps och att man spelar trots att det är en pandemi som råder där ute?
Jag tror att det är rätt att försöka få saker att fungera så normalt som möjligt i dessa tider med de förutsättningar och de förberedelser som behövs.
Vi gör väl så i podcasten här, nummer 284. Det är nog mäktigt. Vi börjar närma oss 300. Att vi är rättvisa, vi går i åldersordning. Vi började med före detta direktören. Då så tar vi oss ner till Ängelholm där Erik Ashoka Granqvist sitter redo. För hur redo är du, Erik?
Jag har nog aldrig längtat så mycket efter hockey. Det är ju nästan 5 månader. Senaste gången vi sågs i studion, det var det ju Pittsburgh Carolina. Det var 7 mars och så stängde grundserien ner 12 mars. Så drygt 4,5 månader. Men äntligen 1 augusti 17.00 öppnar du portarna. Då är det just Carolina mot New York Rangers. Och jag har varit på is faktiskt 2 gånger idag med grabbens lag. Aha. Så att issäsongen har startat här nere i Ängelholm. Men framförallt att det är den tuffaste. Det här är ju en unik händelse. Aldrig har man haft chansen att se så mycket bra hockey på bra tider. Alltså det är ju varje kväll mellan 3-6 matcher på Viaplay. Ofta med start klockan 18.00. Så det var ju träningsmatcher igår. Och jag hade svårt att somna efter de där matcherna. Så jag fick köra tripplad yogaandningar för att komma ner i varv. Oj. Så laddade jag.
Ja, det är bra att veta. Skadesynvinkel på dig, Erik. Är du frisk?
Nej, alla mina skador är ju att jag är överentusiastisk. Så jag lyckades ju dels spela padel med Wallin och lånade hans skor som var för smala. Så jag fick ju såna blånaglar så att den håller på att trilla av nu, stortånageln. Och sen har jag fått en ländryggskada för att jag slog 500-600 bollar på ranchen nere i Malmö. Men det gör ingenting, för att jämfört med din skada så är det ingenting. Hur är det med foten, Gide? Den har ju växt och svullt upp till en elefantfot.
Nej, jag vet inte vad som händer. Jag brukar ju ha en förmåga att få lite problem med fötterna, men jag skulle säga att jag är day to day om jag kan stå där på lördag. Vet du, det är kraftig antibiotika här nu som har satts in, så ska det nog lösa sig. Det är inte så farligt. Jag sitter här faktiskt med fötterna på bordet och försöker få svullnaden att gå ner lite. Det är skavsår och det är infektion i ett litet sår. Men det finns de som har det betydligt värre. Men det är väl att vi börjar bli gamla också. Håkan berättade att han hade lite problem med ett lår här och kör lite Voltaren. Så vi får väl bolla in våran junior i truppen och han som alltid är frisk, glad, pigg och redo. Eller hur, Rickard Wallin?
Jag är småbarnsförälder om man fortfarande räknar som det när man har en 3-åring hemma, så jag är aldrig pigg och fräsch. Nej, så illa är det inte, utan däremot har jag klivit över 40-strecket sen vi sände senast, så ja, det börjar väl bli lite fler krämpor också även här, men vem ska klaga när det är dags att ses och få se lite bra hockey i helgen. Jag laddar upp med att vara ledare på en hockeycamp i Karlstad och få lite feeling och börja få höra ljudet från puckarna och lukta på isen kommer vi inte få göra, men det är bara en sån sak kan göra en glad.
Ja, sannoliken. Du måste berätta hur det var att kliva över det där 40-strecket. Vi vet ju hur det är, men hur var det för dig?
Ja, men jag kommer ju inte få uppleva det på något annat sätt än i en pandemi. Det enda som hände var att allting som man hade planerat och som hade planerats för mig fick göras om även det. Så något större firande blev det inte den här gången. Jag sa till min fru faktiskt att nu känns det som att vi liksom har firat färdigt lite. Jag har haft 30-årskalas, gift mig och det var någon ceremoni i samband med tröjhissningen. Att nu vill jag ha en lite mindre skala och inte liksom lägga allt för mycket fokus på att planera. Och då blev det ju ingen planering alls istället. Så man ska vara försiktig vad man önskar.
Ja, sannoliken. En smålänning som mig hade ju tänkt bara så här, det blev ett billigt kalas.
Ja, precis, jag ser det på minen bara också, direkt vad du tänkte.
Ja, nej, det är såklart att det är tråkigt allting som sker där ute. Och det leder väl oss in på det vi ska syssla med under den här podcast-timmen nu i specialpodden. Vi spelade ju faktiskt in avsnitt 283, när vi även hade podcasten som tv-sändning. Och där gjorde vi en grundlig genomgång inför det slutspelet, men nu är det ju på riktigt här, nu är det ju verklighet. Så om vi inleder med just med upplägget och frågan egentligen runt bordet här och till Erik och till Rickard, är det rätt att det blir ett slutspel, och säger du Håkan?
Ja, jag tycker ändå på det, precis som jag inledde och sa, jag tror att det är viktigt på något sätt att man försöker i så stor mån som möjligt följa det normala livet, för att det måste ju trots allt gå vidare. The show must go on. Det gäller ju inte bara liksom idrott och allt, men alltså världen måste ju komma tillbaks till något levande, funktionellt sätt att behandla både det här corona och sen framförallt vidare. Så att jag tycker att det är riktigt. Sen att det blir väldigt, väldigt speciella förutsättningar, det är ju bara att acceptera, och att inte allting går tillbaks till det gammaldags, utan att man får leva i en ny sorts verklighet.
Vad säger du om den verkligheten och de förutsättningar som kommer råda nu, Erik?
Jag är imponerad av NHL, hur de har tagit sig an det här. För det första att de tryckte på paus och gav sig själv en mycket längre landningsbana och kunde då fatta det här beslutet att gå in i olika faser. Och det var ju otroligt glädjande när de gick in i den här slutspelsbubblan, bokstavligt talas, i söndags, och de gjorde ju över 4000 tester och ingen hade corona. Vi har sett några spelare, bland annat Corey Crawford i Chicago, målvakten Matthews och några till som har haft corona tidigare, men de är friska igen. Och att de kommer in i den här bubblan i Edmonton och i Toronto, där det är rigorösa tester, det är säkerhet runt allting, utan att ha något coronafall, det är ju väldigt glädjande. Och jag skulle säga att det är betydligt säkrare att vara inne i den där bubblorna som de är nu, spelarna och ledarna, än att det är att vara ute i samhället, till exempel i USA. Så det är dels det, ur den synvinkeln. Och sen är det ju också, vi som har jobbat nära NHL när de har varit här och spelat i bland annat Globen, vet ju vilken logistik. Alltså in i minsta detalj har de ju planerat allting. Så än så länge så ser det väldigt bra ut. Och jag refererar till träningsmatcherna igår. Jag såg bland annat Pittsburgh-Philadelphia. Hur de har gjort på läktaren också, det är ganska läckert. De har lagt ett publikljud från EA Sports, det här tv-spelet, så att tv-tittande ska bli en liten känsla av att det är en atmosfär i arenan. Och sen har de ju stora LED-skärmar på läktarna och 32 kameror, både i Scotiabank Arena och i Rogers Place, vilket gör att vi kommer få se tv-vinklar vi aldrig har sett tidigare. Så att jag tror att tittarna på Viaplay kommer få ett lystmäte också. Och man märker ju på Twitter och på sociala medier hur mycket folk har längtat efter live-hockey.
Men om man tittar nu då i spelarnas synvinkel här, hur kommer de påverkas, tror du, Rickard, av de här förhållningsreglerna som Erik var inne på är rigorösa? Alltså de får ju inte göra det de är vana vid, helt enkelt, förutom att spela hockey.
Nej, men jag tänker att det har gått så pass lång tid i den här pandemin, och man har, tror jag, vant sig vid att allting är förändrat och ingenting är som det brukar ändå, så... Hade det bara blivit att man hade klivit rakt ur en säsong, haft ett break på en månad och sen klivit in i det här, så hade det nog blivit ännu svårare. Nu har det blivit så länge så att man har liksom accepterat, och det tror jag spelarna har gjort också, att det inte är som vanligt och blir som vanligt. Men just när man börjar spela matcherna sen, då kanske vi kommer se att det blir svårt att hantera, såklart, och då gäller det att gå in med ett mindset att man får vara beredd på allt. Så man måste göra ett vanligt slutspel också, och inte lägga för mycket kraft på saker man inte kan påverka. Så sannolikt så kan det vara lite lättare, framförallt i inledningen, tror jag, att man spelar bara hockey och har liksom inga andra distraktioner. Det är inga resor man kan skylla på. Det är liksom ingenting utanför isen som kan ta fokus heller, utan det borde ju börja för att det är bra förutsättningar att spela. Sen just den här atmosfären runt matcherna kommer man ju självklart att sakna som spelare. Det är ju lite grann det som är själva pulsen. Men ja, nu får de tävla igen, och det borde ju vara så att den tävlingsnerven är otroligt understimulerad. Så det borde ju bli full fart från start. Alltså, jag kan inte tänka mig något annat.
Alltså första veckan, första rundan, de här qualifier och allting, va? Där tror jag det kommer att löpa smärtfritt. Problemet blir ju då 2-3 veckor in på den här delen av slutspelet när det är, ja, vad ska man kalla, när det börjar bli tråkigt, när det börjar bli hotelldöd. När de här killarna, dollarmiljonärerna som är 22-23 år, va, inte får gå ut och göra det de vill, inte ta sin pilsner efteråt eller måste vara ihop med laget hela tiden. Det är då den här utmaningen kommer, liksom, att kunna just fokusera på hockeyn och inte kanske vara på golfbanan. De har ju, alltså, de har ju tillgång till golfbanor, de har ju tillgång till paddelhallar, de har ju tillgång till en väldig massa fritidsaktiviteter. Men just det här att liksom ha någon... hela tiden en regel och någon översyn över sig, va? Det tror jag många av dem efter ett par veckor kommer ha väldigt svårt för. Så att då kommer det stora problemet, tror jag, för många spelare. Om det sen då kanske neutraliseras av att man har kommit lite längre in i ett slutspel och man ser att möjligheten att vinna det där stora priset är större. Det kan så vara, va? Men jag tror att det blir tufft för många, så, småbarnsföräldrar.
Ja, jag kopplar på det Håkan säger. Att jag har ju sagt att det kommer bli kort koppel på startemålvakterna. Att har man en dålig prestation kommer man bli ganska snabbt utbytt. Framförallt i det här play-inet. Men jag skulle vilja se ett kort koppel på backup-målvakterna på hotellet. Jag vet, jag har egen erfarenhet på 90-talet. Jag smög ju ofta ut bakdörren på hotellet. Ut i natten där. När de andra låg och sov. Och det får ju inte hända nu. Det skulle ju vara en katastrof om någon reservmålvakt som var lite övertänd och smög ut lite som Håkan är inne på efter någon vecka och smittas av någonting för att han uppsöker en bar där han inte får vara. Så där har de ju också strikta regler med, kan jag tänka mig, väldigt hårda straff om någon skulle bryta mot det regelverket. Jag såg bland annat att man får inte åka mer än 2 personer i hissen samtidigt. När de ska äta mat, då är det alltid personalen bakom en glasfiber plast med handskar på sig som serverar maten. Och varje lag, det är ju 2 hotell på respektive ort. De första 4 sidare lagen, de bor på det finare hotellet i respektive stad. Det är ju 5-stjärniga bägge 2. Och det är varsin våning, lite som när man är iväg med landslaget Tre Kronor, så är ju ofta varje nation på en egen våning. Men det påminner ju lite grann om ett World Cup som vi var med om 2016, att det är skarpt läge direkt, det är full gas direkt för de här 16 lagen som ska försöka ta sig till åttondelsfinal.
Men om man bara tittar på det spelmässiga där, Rickard, tror du att vi kommer kanske till och med kunna se ett av de bättre slutspelen någonsin med tanke på förutsättningen att det bara blir hockey nu för spelarna? De behöver inte tänka på någonting annat. Annars har man ju sitt vanliga dagliga liv i alla fall när det är hemmamatcher.
Ja, alltså rent fysiologiskt och allt sånt där så kan det ju aldrig varit ett slutspel. Det har ju inte varit ett slutspel där alla går in så nollställda och så förberedda, alltså rent fysiskt. Så, men det är det här med tajmingen och det mentala. Så det tar ett tag oftast, i alla fall efter somrarna, innan man kommer in i själva matchtempot och kommer in i matchsituationerna. För de kan man inte simulera på träning eller träningsmatcher. Så det är väl det som skulle kunna tala för att det inte riktigt blir den här topp-topp-hockeyn. Men jag vet inte, det är ju lite andra förutsättningar också, för när man har sett, det kan väl Håkan svara på, de här Canada Cup-turneringarna som spelades lite tidigt på somrarna, var det ju rätt så bra hockey ändå i, va? Ja. Och då hade man ju ändå 8 månaders hockey framför sig som blev en liten bromskloss att ge det där sista lilla extra procenten för riktigt alla lag. Den har man ju inte nu, utan det kommer bli ett långt break efter. Så det ska bli jättespännande att se hur alla spelare reagerar. Men jag är också inne på det som Håkan säger, att det som är faran kan ju vara när det går lång tid här, att tristessen infinner sig. Men just den kopplingen till de Canada Cup-turneringarna som är kanske något av den bästa hockeyn som världen har sett, det kan vara en bra indikation på att det går att spela bra hockey i augusti också.
Ja, jag tror inte det är något problem, så att säga, för att det har vi ju sett nu också. Många trupper är ju starkare per dags dato än vad de var i mars då, med tanke på att man får tillbaka skadade spelare och sånt där, va? De har också förberett sig bra hela tiden, för de har ju på något vänster fått indikationen tidigt, va, att det här är inte slut, alltså. Det blir ett Stanley Cup. Det har ju NHL hela tiden basinerat ut. Så att jag tror att många spelare har bara gått och sett fram emot det här, förberett sig, hållit sig i bra form ifrån det man slutade i mars och byggt på det under sommaren. Och sen en sak som vi kanske inte egentligen har nämnt hittills, men som jag tror är oerhört viktigt. Man slipper alla dessa resor. För det vet ni ju själva att de där resorna, alltså jag har gjort ett NHL-slutspel som gick mellan Pittsburgh och San Jose, och det är ingen lek alltså, att sitta på de här flygplanen fram och tillbaka och inte kunna kvarta ordentligt och allting sånt där. Så att där är det ju faktiskt en liten kvalitetshöjning då, i och med att de slipper hela det bestyret.
Men om man tittar... Exakt, och så har de med sig egna kuddar också. Man ser spelarna gå på planen, de har med egna kuddar.
Egna tofflor hade de också.
Några stycken hade med sig gitarrerna, kan sitta och plinka på gitarr istället för att åka flyg mellan matcherna. Och John Klingberg hade ju med sig egen tv-terminalskärm. Det kommer bli väldigt mycket Fortnite för Patrik Laine och olika former av tv-spel, bland annat NHL 20 och ja, FIFA och vad de nu spelar.
Det har du varit skeptisk mot ju, Erik, just Laines Fortnite-spelande.
Jag är skeptisk till allt i livet som blir för mycket av. Och det kämpar jag med själv hela tiden. Det är därför jag har den här golfskadan. Jag har ju spelat för mycket golf. Så spelar man Fortnite 2 timmar per dag, perfekt. Spelar man 10-12 timmar, inte bra.
Vad är Fortnite?
Så nu får de väl... Fortnite, det är sånt där spel som ungdomarna och många spelare spelar.
Okay.
Det är ett sätt att vara tillsammans också. Det är ett lite skjutarspel, men det är inte blodigt eller så. Line är ju... en av de bästa i det gebitet. Men jag tror att det kommer bli väldigt mycket aktiviteter. Även pingisbord såg jag att det fanns där. Och det gillar ju Gide. Du är ju så ambidexter. Du kan ju spela med bägge händerna.
Ja, det,
så det finns aktiviteter. Det kommer nog inte bli någon hotelldöd direkt.
Ja, men om man tittar på det här också. Nu är ju vi väldigt positiva för att vi får arbeta med det här. Vi kommer få se ishockey. Det är många som törstar efter det såklart. Men... Det är en del spelare som har tackat nej, inte bara spelare, någon ledare också, någon assisterande coach som inte kommer följa med. Hur är läget där, Erik?
Ja, men det är ju några, och det är ju framförallt de som är i riskgrupper eller har familjemedlemmar. Travis Hamonic, backen i Calgary, har en dotter som har haft lungproblem, och då är självklart att han tackar nej då. Mike Green lika så, han som blev tradad till Edmonton, har tackat nej. Polak, backen, eller Dallas-spelaren, också tackat nej. Så det är några som har tackat nej på grund av att de är i en riskgrupp själv eller att någon familjemedlem är i riskgrupp. Och sen är det till exempel Max Domi, Kapokakko, som har diabetes 1, precis som din brorsa Peter. Och då är ju också en riskgrupp, och där har ju inte beslut tagits ännu vad gäller dem, om de ska medverka eller inte. De är ju på plats där. Men det är ju framförallt de som är i riskgrupper och har familjemedlemmar, de har ju haft friheten att säga nej till att vara med på det här.
Och så, men ni var inne på också, så tillkommer det ju spelare, och det är ju sensationellt, och det är så vackert och det är så underbart när man såg Philadelphia Flyers trupp då med 31 spelare, att Oskar Lindblom är ett utav namnen. Du har skrivit ett nytt 3-årskontrakt med Flyers också, frisk nu då från den här skelettcancern som han drabbades av, och det har gått väldigt, väldigt snabbt ju. Vad tänkte du, Rickard, när du såg att Lindblom är med i Flyers trupp till Stanley Cup-slutspelet?
Ja, det är ju som en liten saga i sig, att han både har blivit frisk från den här hemska sjukdomen, och att han ändå har lyckats behålla den fysiska statusen, att han kan vara med och tävla på den här nivån. Alltså det, ja, man blir nästan lite rörd när man pratar om det och sett de där bilderna när han ringde i klockan och gick därifrån, och sen att han faktiskt är på is och faktiskt har chansen att få spela. Tänk om han är med och avgör det här till slut. Alltså det hade varit läckert, men man får ju glädja sig egentligen bara att han finns på is och att han är frisk, som sagt. Och ja, de har nog saknat honom, och det kan ju bli en sån här moralisk boost för hela laget att ta med sig in i slutspelet också, att samlas runt. För det kan ju vara av största vikt att ha någon sån där liten sammanhållande grej också när man går in i ett slutspel, och framförallt att man får tillbringa mycket, mycket tid tillsammans då, att man har den här positiva grejen som det har blivit av det hela, att man ska inte ta något för givet, utan vara här och nu och göra det bästa av situationen.
Ja, för det är ju en enormt bra hockeyspelare också. Det är ju lätt nu bara att man fokuserar på sjukdomen där, men han hade ju en vass säsong innan det här tråkiga hände, Håkan.
Jag tror han var en rätt så viktig pusselbit i Vigneaus lilla nybygge där nere, som har gått rätt bra. Så att, jag tror att det är en förstärkning både moraliskt och också, är det en liten, vad ska vi kalla det, en en liten nödhjälp, får vi väl kalla det, va? För att, och då menar jag faktiskt han som spelare. För är det möjligt att han spelar, så är det ju först efter ett tag i den här serien att de går riktigt långt, Flyers. Jag tror inte, och jag fick den upplevelsen av att det reportaget vi såg på Sportnytt igår kväll, att han kommer inte komma att vara i form direkt, utan han har ju börjat först sin hockeyträning nu efter sin konvalescens, alltså rehabilitering, så att, och sin sjukdom där. Så att det är väl riktigt som du säger, att jag tror att det är mer en moralisk boost, va? Men det är ju som sagt, det är fantastiskt bara det.
Din bild av Oskar Lindblom, Erik?
Enorm solstråle. Han är ju otroligt positiv, härlig kille som man älskar att ha i ett lag. Och på isen så är han ju otroligt finurlig nära målet. Han är en mardröm för motståndarmålvakterna, för han kan virka in puckar, han kan valla in puckar, han skymmer på ett bra sätt. Så just i det området i slottet är han väldigt vass. Och så glädjande, det var ju glädjetårarna, han ringde i klockan där och hans tjej kramade om honom, och sen belönas han med ett nytt 3-årskontrakt också av Philadelphia Flyers. Där ger honom $3 miljoner per år, och det tycker jag är ett jättebra kontrakt både för Flyers och för Oscar.
Som då eventuellt kommer att spela slutspelet, som ni var inne på, det beror på hur långt Flyers går. Om vi nu ska syna lite lagen som är på plats i Toronto och Edmonton för att finna favoriterna. Håkan, vilka poppar upp direkt för dig? Går du bara på det du tar med dig från grundserien när den avslutades där i mars månad?
Både och, får man väl säga. För att mina favoriter som dyker upp i de här lägena, de är ju faktiskt sådana så att de har varit väldigt bra trots relativt stora skador, men som nu då är förstärkta lite. Och jag var väldigt nyfiken igår när jag såg Pittsburgh, för jag satt och tittade på laguppställningarna här och försökte då, så att säga, uppdatera sig, för man tappar ju lite kort minne vad som hade hänt då. Och så tittar man på deras laguppställning, både på målvakter, backar, forwards, efter de traderna som var till slut, och då såg man, wow, Pittsburgh som är rankade så pass långt ner, de har en trupp som ser ut så här. Så att de är en dark horse, skulle jag vilja säga. Men mina favoriter i respektive del av det här, det är Colorado som får tillbaka en Rantanen till exempel. Och sen tror jag också att de gamla klassikerna som vi alltid har väntat på ska göra sig bra och ha lite revansch och kräva av sig själva, framförallt. Tampa som får tillbaka en Stamkos, kanske en Victor Hedman, kanske, som bägge då tränar lite extra, har ju en vecka kvar egentligen så de kan utnyttja på ett bättre sätt, men som framförallt då kan ställa skåpet på plats igen efter förra säsongens debacle. Så att Colorado och Tampa är mina två favoriter till att möta sin final.
Vad känner du över det, Rickard?
Nej, men jag vet inte riktigt vart man ska börja när man tänker vem man har som favorit. Nej. När man inte har sett dem spela på så länge. Så då får man ju gå på lite gamla meriter, och sen det där med skador kan ju spela in jämfört med hur det såg ut när man stängde av. Men alltså, jag gillar ju Boston. Jag tyckte de var fantastiska i fjol och gick långt till slutspelet, och jag tycker de har alla förutsättningar för att hantera även den här situationen. Så det är väl ett lag som poppar ut. Sen kan man ju hoppas på att ett lag som exempelvis Edmonton med McDavid och company där skulle få till det, och jag tror det skulle vara bra för både hockeyn i Kanada och för NHL i stort om man fick en av de här unga nya stjärnorna som kunde komma upp och utmana. Men ja, jag vet inte. Det känns verkligen, vi säger det nästan varje gång, att alla lagen som går till slutspel har en om inte bra så i alla fall en realistisk chans att vinna om allt faller på plats. Nu är det ännu fler lag som har blandat sig i leken, och de lagen som kommer ur de här play-in-serierna med ett bra självförtroende och ett bra tempo, alltså, det är ju absolut inte osannolikt att något av de lagen bara kan fortsätta ta med sig det hela vägen och vinna Stanley Cup. Så det är jättesvårt tippat.
Det tycker jag var, såg lite faktiskt i natt. För att det som inte var, jag såg två fighter i natt. Jag såg Pittsburgh Philly och sen såg jag Toronto Montreal. För det enda som man egentligen saknade från en riktig serie, förutom att ha publik och sånt där, det har vi pratat om, men det var närkamper. För det var inte alls samma intensitet, fullföljning. Just den här som det kommer bli i ett slutspel nu, att man möter samma back i mest fem matcher eller sju. Så att det gäller liksom att nöta ner den där rackaren varenda gång jag möter honom för att bli. Och det saknade jag lite, men det tror jag, det kommer ju komma in nu när det blir, så att säga, riktiga matcher direkt, va? Och det ska bli spännande att se liksom vem som kommer in i det fokuset först, för de har ju en jätteförmån och då kan man ju faktiskt vinna de två första matcherna och sen så är favoriten stressad och tappar allting, så att det finns många moment här som är intressanta i början.
Men ni brukar ju alltid prata om att det är det här tuffaste som man kan göra, du ska vinna 16 matcher då för att få lyfta den där bucklan, nu då måste du vinna 19 matcher om du ska ta dig igenom play-inet också. Erik, hur realistiskt är det för ett lag att orka det med tanke på att det nästan var varit, vad är det, 5 månader nu då som det inte har varit
19 av 33 möjliga då kan du säga också, va? För du ska inte bara säga så. 19, va? Du måste ju tänka på att det finns en antal matcher som du kanske förlorar på vägen också.
Exakt, det är mycket hockey som ska spelas. Vad känner du över, Erik, när du adderas till ytterligare matcher då för att gå hela vägen?
Ja, men det är en unik situation och då, spelarna kommer ju med fulladdade batterier. Det är några skavanker på några Stamkos och några till som inte är fullt friska. Men alla har ju maximerade batterier. Så de kommer ju definitivt orka ett drygt 2 månaders maratonlopp. Sista 7:e final, om det blir, det är 4 oktober som den går av stapeln i Edmonton i Rogers Place. Men att få det här momentumet att vinna play-innen, till exempel Philadelphia som jag tycker ser väldigt intressanta ut, eller Pittsburgh, Edmonton nu med en utvilad McDavid, hans knä, han var ju hemma av sin knäskada under fjolåret, han såg ju läskigt rapp ut direkt i den här första träningsmatchen i natt, tillsammans med Dreisaitl, de leder ju varsin kedja och med det powerplay, det är det bästa powerplay som NHL har skådat sedan 1978, det är när du och Wallin föddes i det. Och det är ju helt otroligt. Det är ju över 40 år sedan som man såg ett powerplay med 29,5% hade de i grundserien. Och det är ju helt otroligt. Och det kommer ju bli ett vapen som kan leda dem hela vägen. Vi har 3 svenska backar där också, jag bara nämner det. Oskar Klebom såg fin ut, Adam Larsson och Filip Broberg. JVM-backen som var in och spelade direkt över 10 minuter och kommer nog mest troligt ta en tröja också. Så det finns så mycket att prata om, men det är det mest ovissa vi någonsin har sett. För mig är favoriterna Vegas Golden Knights på västra och Boston Bruins på östra.
Om man bara tar fram det, du var inne på Boston och Tampa, Erika. Nu var Erik och snuddade vid Boston också. Vad skiljer som du ser det, om det skiljer något mellan de där topplagen på östra sidan, Boston och Tampa?
Vad som skiljer mellan just de två lagen?
Ja, precis. Vad är det som gör att du tror kanske lite mer på Boston än Tampa?
Det som jag tycker talar emot Tampa, det är väl just den här alltså den historiken de har, att de inte riktigt har varit bäst när det gäller. Men då har de ju också, som i fjol, varit alltså de har legat långt upp i tabellen och sett sig själva som lite oövervinnliga. Och sen så har man kastat in i ett slutspel med lite samma förutsättningar som alla andra. Och blivit lite chockad av den situationen. Jag tror att det skulle kanske kunna gynna dem. Att alla börjar liksom på noll ändå nu. Även om man har den här grundserien så är den så länge sedan att falla tillbaka på. Så, men det jag gillar med Boston är just deras förmåga att anpassa sig efter motståndarna. Och att de har några av de spelartyperna som man behöver för att gå långt i ett slutspel och för att vara svårspelad. Jag tänker på den främsta symbolen för det är Patrice Bergeron som jag tycker är helt fantastisk hockeyspelare och verkligen i mycket i det tysta ser till att alla andra får skina lite extra. Sen är det här med målvaktsspelet som det kommer ner till ofta också. Klara Vasilevski och steppa upp och vara som bäst när det gäller. Ja, men då kommer Tampa bli riktigt bra och det får vi väl skicka vidare ner till Ängelholm i vanlig ordning också och bedöma. Men jag tycker att det har ju varit lite grann Tampas akilleshäl också, att man inte har satt riktigt, inte bara målvaktsspelet men även försvarsspelet i rätt, alltså det här försvarsspelen vinner ju, bästa försvarsspelet vinner ju mästerskap också, det är också
titta,
en sanning.
En sann troende här som
ja, nej, men alltså det här är ju inte bara för att fjäska för mina kollegor, utan det är ju verkligen så, alltså du måste hantera motståndarnas och neutralisera motståndarnas bästa sidor också. Det räcker inte att ha en bra målvakt och ett bra anfallsspel, utan man måste ha ett bra försvarsspel också. Och nej, det är väl det som är det stora frågetecknet med Tampa-laget. Kan de anpassa sig? Kan de ge Vasilevski förutsättningar att skina? Och kan de vara lite tråkiga i de lägena där spelet inte funkar? De har ju alla verktyg för att vinna Stanley Cup, i min bok i alla fall.
Ja, men det där är jäkligt bra, va? För det sista du säger så här, för att ibland så måste man vila under spelet, under matcher och allting. Och då handlar det inte om att man slutar forecheck eller sånt där, men att man spelar så pass smart och man har ett spelstil som gör att laget klarar att gå ner i intensitet i vissa perioder. För annars klarar du som sagt inte 19 vinster på 33 matcher under en så kort och intensiv period, va? Och det är därför försvarsspelet blir så viktigt. Det är trots allt, och det säger man ju bara av de här, om du ska hitta på statistiska underlag och sådär, alltså en forward åker mer skridskor än vad en back gör, vilket innebär egentligen, och som jag tolkar det, att försvarsspelet kan man så att säga spela lite annorlunda. Man behöver inte slösa så mycket energi kanske i den delen, och det gör att du ibland så måste du ha ett bra försvar som grundspel för att du ska kunna orka ha en bra offensiv och kunna spida loss då. Så att det är där jag kanske kan se att det är lite en akilleshäl hos Tampa. Har de verkligen förmågan att slappna av och spela bara försvarsspel? Är alla inne på den linjen?
Erik, gå in på den linjen du också.
Ja, det är det som är den stora frågan, och det är John Cooper då, coachen som hänger väldigt löst, och fixar de inte det här? Och den absolut viktigaste spelaren, det är ju Victor Hedman. Det är världens bästa back. Nominerad till Norris igen, fjärde året i rad. Det har inte hänt sedan den bästa genom tiderna, Niklas Lidström, blev nominerad mellan 05 och 08, fyra år i rad. Så om Victor, som just nu av familjeskäl, privata skäl, inte är i bubblan tillsammans med sina Tampa-kamrater ännu, att han kan spela ohämmat. Han var ju skadad i fjol, och både han och Strålman var ju skadade, och det var ju jätteavbräck för Tampa. Men att Victor kommer tillbaka och kan fokusera 100% att vara den här dominanten från bakplan, och då får Vasiljevski självförtroende. Och sen är att de här snidarna med Kucherov i spetsen, som ju är en rysk artist, att han kan göra det här skitjobbet också som krävs. Att det inte alltid bara måste vara snyggt, utan det ska också vara effektivt för att laget ska vinna sin andra Stanley Cup. Senast var ju 04 med Tortorella bakom bänken.
Ja, vi pratade faktiskt om det idag när vi var på redaktionen, Håkan, och det är en svensk där som man glömmer bort ibland var med 04, om det blir lite nostalgiskt.
Modin.
Ja, Erik Modin, ja.
Exakt, och han är medlem i
Triple Gold Club, var den ute? Ja, just det. Ja, men det är rätt kul. Tortorella, som också då fortfarande är så pass aktad så att han är nominerad till Adams Award, va, från bästa coach, och är kanske favorit av vinnaren.
Ja,
tung karriär.
Finns mycket. Men bara där, Erik, du tycker alltså att Hedman är viktigare för Tampa än Vasiljevski?
Ja. Man brukar ju säga lite skämsamt i NHL att en bra målvakt är 70-80% av laget, en dålig målvakt är 100%. Men i det här fallet så kan jag säga att Victor Hedman är den viktigaste spelaren, och våran vicepresident Per Nunstedt ringde mig igår och ville ha lite till veckobrevet vad jag förutspår, och jag förutspår att Victor Hedman kommer att vara en lysande stjärnan i Stanley Cup-slutspelet, och att Tampa har stora möjligheter att gå till final. Det kommer att bli konferensfinal, tror jag, mellan Boston och Tampa var det lider. Och där kommer Victor vara den viktigaste spelaren. Han är ju förberedd. Han jobbar ju med Hasse Jonsson, gamla storbacken, där enligt stackprincipen har han gjort många år med sin fys. Så att han är ju förberedd. Han är helt frisk, och nu ska det bara det här privata lösa sig, så kan han komma in och bidra för Lightning. Som, det är ju upp till bevis nu. De blev svepta i fjol av Columbus, och det får inte hända igen.
Har ni tänkt på en sak? Nu har vi suttit och pratat en hel del här om favoriter, men vi har inte nämnt den regerande mästaren. St. Louis Blues tog flest poäng på den västra sidan. Mm. Rickard, du var ju på plats där med Niklas Holmgren och såg dem lyfta bucklan. Såg de vara det bästa laget i hockeyvärlden. Varför nämner vi inte dem? Vad känner du för Blues? Vad kan de spela upp?
Ja, men alltså, när det gäller St. Louis, så de motbevisade ju alla att de spelar inte en modern hockey. Just det här att man ska ha en spelidé där man alltså för spelet hela tiden och transporterar in pucken över offensiva blålinjen, som, alltså, för att skapa offensiv. Utan det var ju klassisk kan man säga, gammeldags slutspelshockey som de praktiserade från nyår förra säsongen och framåt. Och de har ju faktiskt fortsatt på den linjen. Och det som talade emot St. Louis inför den här säsongen, som vi var ganska överens om allihopa, att de spelar en ganska energikrävande hockey på det sättet att de håller pucken framför sig, de fullföljer mera tacklingar än de flesta moderna lagen, de håller ihop laget på ett sätt både när de forecheckar och backcheckar som är väldigt energikrävande. Så de har spelsättet, de är friska, de fick chans att vila igen det här som de tappade förra sommaren nu, och nu står de på exakt samma position som alla andra utan att vi pratar om dem som du säger, för när man väl liksom lägger det på bordet så borde ju det passa dem alldeles utmärkt också. Det som talar emot är att det är väldigt svårt att vinna två år i rad, att man ska ha lite flyt i rätt lägen och man ska komma in i rätt flow i rätt tidpunkt, men kommer de in i sitt spel så att säga och får tillbaka Tarasenko som de har fått nu också, så nej, men det finns få lag som man så ogärna vill möta, tror jag, i ett slutspel som St. Louis på det sättet som de spelade i fjol. Så absolut, det finns alla förutsättningar för att de ska gå riktigt långt i år också.
Kan man säga så här att hittar de takten bara så blir det ljuvmusik även i år.
Men du har inte heller...
Men då får de byta ut Gloria.
Ja, de ska ju få
använda... Jag orkar inte mer.
De kommer ju använda de här sångerna också, jag har hört. Visst är det så, Erik? Och till och med Columbus Kanon ska ju komma till Toronto.
Just det.
Ja, varje lag har fått skicka in sina sånger och även lite så här vad publiken brukar skrika för att skapa lite mer atmosfär tillsammans med det här som jag nämnde i sports, den här stämningen, att det blir lite atmosfär i hallen, framförallt i tv-tittarna där hemma, så att det inte låter som en träningsmatch. Men också att de har briljante Binnington i målet, han är ju kolugn målvakten. Och verkligen bäst när det gäller som mest, det såg vi ju i fjol. Det var ju när han kom in egentligen, det var ju då deras säsong vände. Han förlorade ju knappt en match sen han dök upp där. Och sen fick prata med Carl Gunnarsson där, backen, som kan få speltid nu. För det är lite orosmoln där. Tarasenko tillbaka, det är ju otroligt för Blues. Men Vince Dunn, backen, har haft lite skadekänningar. Och det vore ju inte bra för offensiven. Han är ju skicklig där. Pasternak har haft skadekänning för Boston. Så det är ju några sådana frågetecken som behöver rätas ut för favoriterna. St. Louis, Boston Bruins. De har ju inte råd med skador på sina superstjärnor om de ska lyckas kamma hem bucklan igen.
Rask fick väl fingret också, va? Skadat alltså.
Ja, han spelar med brutet finger och det har jag gjort några gånger också. I alla fall öppna båsdörren med brutet finger.
De matcherna kommer vi ihåg.
Det går ju att spruta brutna fingrar, men det beror på också vilket finger det är, och det verkar vara att det är plockhanden, och det är lite bättre skulle jag säga än att det är handen som man håller i klubban och ska försöka skjuta pucken. Men har inte Rask sina fingrar i rätt syltburk, då kommer ju Halak in där och spikar igen. De har ett väldigt fint målvaktspar där i Boston.
Ja, och det är lite turbulens där nu kring Rask också. Om man har läst, vi spelade in den här podcasten onsdag, och hade någon keps där det stod Boston Police på, som har skapat stor debatt i USA då, med tanke på den här Black Lives Matter då, som pågår. Och många som tycker att det är typiskt hockeyspelare att det var det. Så att det är saker som säkerligen stör och som kommer bubbla upp där kring Rask och Boston.
Sen tror jag också, såna här pseudo-situationer kommer ju alltid lyftas fram av media när det så att säga är brist på annat. Så det skapas ju alltid nyheter på av någonting. Där kanske då så sagt syftet med, eller ja, om det ens är något syfte med att det kanske bara är en vardagsändelse, va? Så tolkas det för respektive journalist bästa vinkling eller något liknande. Är jag rädd för att det kan...
Okay, det var fint i natt också, ni inför matchen Philadelphia mot Pittsburgh, då stod de varannan spelare, och det var just för stöd till Black Lives Matter när nationalsångerna spelades. Så det gjordes saker i en helt annan riktning också som var väldigt fint att se.
Ja, det är bra. Jag tänkte vi skulle göra en liten genomgång av de här play-in-serierna som tar sin början på lördag. Vi öppnar upp Stanley Cup-studion 17.00 på lördag på V-Sport Hockey och via Play. Och sen så då blir det Carolina mot New York Rangers i den första matchen där som drar igång strax efter 18. På söndag så är det Nashville mot Arizona 19:30. Vi har ju gått igenom de här duellerna, men det var ju nästan 5 månader sedan. Så att vi kan väl ändå gå igenom ett tag nu och se vad som har hänt. Och Rickard, om östra sidan, om det skulle bli din uppgift att börja lite med de matcherna. Vad säger du? Ska vi sätta igång med Pittsburgh mot Montreal?
Ja, gärna. Den serien är ju i min bok, och jag tror att om man bara tittar på laguppställningar och sådär så skulle de flesta ta Pittsburgh. Men ja, Carey Price i målet, Montreal egentligen utan press. Jag tror att de kan passa Pittsburgh ganska illa, i värsta fall för Pittsburgh då. Och i bästa fall för Montreal, om de får sitt sätt att spela igenom. Och just det här med att de har lite grann allt att vinna, det tror jag kan vara en gynnsam position för Montreal. Men jag tycker, alltså Pittsburgh, de får ju också tillbaka Jake Gensel som har saknats mycket. Och man har ju också alla verktyg. Det är bredden som brukar vara ett frågetecken där för Pittsburgh. Men under en kort period här när alla är pigga och fräscha också och inte slitna efter en lång grundserie så borde det vara Pittsburgh som kan dra det längsta strået där.
Ja, det tycker jag också. Det ser så ut om man tittar på laguppställningarna, tittar på formationerna, tittar framförallt på totalen med spelare för spelare. Va? Så har ju alltså Pittsburgh har ju ett material som egentligen skulle göra dem till ännu större favoriter än vad man kanske gör nu. Crosby, Malkin, Gensel som du säger där, Sherry som kom tillbaka, så de har en helt ny första formation igen som tillbaka till det gamla. Så att där skulle jag bli väldigt förvånad om Montreal har några större möjligheter att möta. Montreal såg inte speciellt bra ut i natt heller mot Toronto. De var beige helt enkelt. Jag vill ha mer av Montreal.
Du vill ha det? Det blåser lite nu, är det i Karlstad som det blåser till. Jag trodde bara det var sol, blå himmel och vindstilla där, Rickard.
Det blåser i trä idag, Sven-Ingvars, så det gör det här. Jag börjar så smått röra mig inåt Löfbergs Arenas inre här. Så ni får ursäkta en kort sekund innan jag är på lite mindre blås i mark.
Ja, men det är bra. Du kan traska på lite där. Erik får göra en liten kommentar om Pittsburgh Montreal också.
Ja, nu blåser det rejält här och vi kan ha en vacker Raymond Bork-saga framför oss också om Marleau får vara med och vinna Stanley Cup. Sharks-ikonen som var i Toronto och som nu skapar ett djup för Penguins. Med sin fina skridskåkning och sin näsa för att göra mål. Och om det inte gnisslar för mycket i Marlås knän så kommer han kunna bidra till att Pittsburgh och Sidney Crosby och Malkin vinner sin fjärde Stanley Cup. 0-9, 16-17 har de vunnit. Och nu jobbar de på att vinna 20 också.
Ja, ser de få igång Crosby där också. Han var ju på isen i träningsmatchen här. Så sis och där ut. Malkin, när man spelar lika mycket som vanligt, skulle ha pucken hela tiden. Det är underbart att se.
Passade alla som ville ha den, till och med motståndarna.
Ja. Och vi passar vidare till Wallin, för nu har han kommit in där innandömet i hans arena, Löfbergs arena, för att ha ett litet pass snart. Så vi ska gå igenom östduellen här, Rika, för jag vet att du har förberett det. Så ös på nu. Carolina mot Rangers, den som är våran huvudmatch på lördag.
Ja, alltså Carolina är ju ett lag som också tror jag rubriceras som ett lag som är inte jättekul att möta för motståndarna. Alltså de spelar på ett frejdigt sätt. De har ett ganska brett lag tycker jag. Bra försvarsspel. Så jag tycker att mycket, mycket talar för dem. Men Rangers har gjort en bra säsong. Frågan är ju där hur man löser den här målvakts... vad ska man säga? Inte problematiken, men lilla dramatiken med Henrik Lundqvist som är deras egentligen bäst betalda spelare som inte kommer att få spela. Det kan ju bli lite intressant att se om det blir några konstigheter där. Men Mika Zibanejad och Panarin har gjort fantastiska säsonger. Så det är också ett lag som har jättemycket att vinna och har alltså bra potential när man spelar som bäst att hitta ett flow och gå en bit. Så jag tycker att det känns väldigt, väldigt öppen den här serien.
Det är, jag skulle vilja påstå att alltså är det ett lag som har en hög topp så är det Rangers, men de har ju också en väldigt låg då, lägsta nivå.
Exakt. Va?
När du har Carolina att titta på dem så är det lite grå. Alltså Svechnikov, Aho, Teräväinen, Williams. Alltså de har ju spjutspetsar. De har ett väldigt robust backspel, va? Som inte kanske är extremt offensiva, men de är inte extremt defensiva heller. Och så har de lite skakiga keeprar. Så att bägge de här lagen har ju sina för- och nackdelar. Men som du säger, i den totala bedömningen då, trots att jag tror Rangers har 4-0 under fjolåret, va? Eller under den här säsongen. Yeah. Under den här säsongen. Så tycker jag ändå det känns som att det är laget som är på gång lite, så är det faktiskt Carolina. De är lite jämnare. De är lite mera nivåmässigt bättre än Rangers generellt.
Rangers har ju världens bästa hockeyspelare från 1 februari och framåt, Mika Zibanejad. Han gjorde 33 poäng på 21 matcher in mot breaket där 12 mars. Så han tillsammans med Panarin leder ju varsin kedja. Och jag ska komma med en taktisk grej, ett tips till David Quinn. Han kommer ju tvärtom, men det smartaste han skulle kunna ha gjort i det här läget med målvakterna är att spela Henrik Lundqvist från start med kort koppel, som jag var inne på tidigare. Lundqvist är nästan 95%, har vunnit alla sina tre starter mot Carolina, så han har ett supersjälvförtroende och brukar börja säsongerna väldigt bra, Henke. Och om det inte hade stämt för honom, ja, men då är det bara att slänga in Sjestjorkin, som ju har ett otroligt självförtroende efter en enastående grundserie. Så tycker jag att man borde ha gjort. Men nu verkar det enligt rapporterna att Sjestjorkin har haft ett eget mål ofta på träningarna, så han kommer att starta. Men om det inte stämmer för honom, då ska man slänga in Henke i det läget. Så det där är en sån där liten taktisk grej som vi målvaktstränare brukar prata om. Att det hade varit bättre att ha Sjestjorkin som en joker om det inte hade stämt för Henke. Hade det stämt för Henke, ja, men då är det ju bara att rida honom eftersom han är så bra mot just Hurricanes.
Jag tänker, är det inte bättre tvärtom då? Pröva Sjestjorkin som är en unga hungriga, för du vet ju att allt har en rutinerad reserv och joker i bakgrunden som du vet vill och kan verkligen ta det här laget vidare. Bara en tanke.
Ja, det funkar ju så, men just mentalt att ha ikonen Lundqvist, som ju är New York Rangers franchise senaste 10-15 åren, att låt honom starta, ge honom den respekten, och skulle det inte funka, då slänger man in Jokern, den unge Sjestjorkin som har allt att vinna. Men det är lite två olika sätt att se det, men som sagt, de har det väl förspänt och det här kommer bli en serie som går till 5 matcher. Varför inte ett avgörande i sadden? Zibanejad eller Mr. Game 7, Justin Williams, kan han bli Mr. Game 5 också? Vi får se på Viaplay.
Ja, sannoliken. Vi stannar kvar med New York-ögon, för vi har Islanders mot Florida också. Kanske en duell som inte det slår gnist om inför, Rickard. Vad kommer hända under den, tror du?
Ja, precis. Det var en bra rubrik på den matchserien. Det är ju inte den mest sexiga utav de här serierna som vi bjuds på. Och här tänker jag att det känns ju, alltså alla serier är ju rätt öppna, det beror ju lite grann på hur man kommer in i det, men Islanders är också ett lag som när de får det att stämma och liksom hittar sina roller och sitt sätt att spela, så är det svårspelat slutspelslag som har alla möjligheter att i alla fall ta den här första rundan, tycker jag. Florida känns lite mer upp och ner. Ja, det finns en hel del kvalitet där. Framförallt första kedjan är ju otroligt bra. Sätter de sitt målvaktsspel med Bobrovsky bara, så då har ju Florida också en riktigt bra chans att ta hem den här matchen. Så jag kan inte egentligen plocka någon som jag gillar jättemycket bättre, utan jag tror att det är lag som kommer vinna första matchen kommer ta hem den här serien, för då kommer de hitta sitt självförtroende och sitt sätt att spela genom den här serien, och jag tror inte egentligen att något av lagen har en så där jättebra chans att gå långt förbi den här första rundan, så det är nog one and done här i båda fallen faktiskt.
Lite symptomatiskt, och det liksom kanske talar lite för det du säger också, Ricka, det är ju det att de två intressantaste personerna i de här mötet, det är ju faktiskt coacherna, Trotz och Quenneville, va, som har kanske mest rutin och störst CV av dem, och bäst CV av dem alla, så att det är lite sånt där, men det känns ju som att Trotz med sitt lagbygge och på något sätt och sin spelidé kanske har lite av favoritskapet.
Mm. Ja, vi följer det där.
Jag bara komma in med en grej. Ursäkta Niklas, men Pelek och Pollock, backparet som stänger ner. Det har varit skador på backsidan där i Islanders, men när Pelek och Pollock kan spela mot Huber då och gänget och Barkov och försöka stänga ner dem 30 minuter per match, då är halva segern vunnen för Islanders. Så liten fördel för trots kan jag se. Trots då att Bobrovsky, om han börjar studsa rätt för honom, då är ju han en av universums bästa.
Nu kommer han lysa upp, Rickard Wallin, för nu är det Toronto mot Columbus. Hemmafördel ska det inte vara för Toronto, men det är i alla fall i deras stad. Vad väntar i det där mötet?
Ja, det är klart att det här blir en oerhört intressant matchserie också. Och Toronto har ju väldigt många verktyg som gör att de borde vara ett lag som skulle kunna gå en bra bit här. Det som är nästan alltid snackisen och akilleshälen har varit under lång tid, både under Mike Babcocks era och även nu, att man har inte riktigt satt defensiven till önskvärd nivå för att kunna konkurrera på den absolut yttersta toppen i ligan och bli en riktig utmanare. Så det är väl det som man får hålla ögonen på, för att jag tror att Columbus, de kommer ju bara ta ett blad i boken från i fjol och försöka störa Toronto så mycket som möjligt, framförallt i början, och få dem frustrerade. Får de spela en hockey som de inte gillar. Och ja, Tortorella, han har en räv bakom varje öra och hans lag passar ofta som underdog. Så, men sannolikt så borde Torontos offensiv och deras stjärnparad kunna manövrera ut Columbus och gå vidare. Och det hade också varit, även om publiktrycket inte är en aspekt, så hade det varit tråkigt för vad ska man säga, uppmärksamheten runt hela det här slutspelet och bubblan i Toronto om Leafs skulle åka ut direkt.
Ja, och sen har vi ju då, det är ju stjärnoffensiven mot Tortorellas trupper, defensiven, och Elvis i målet, om han hittar tonerna direkt, då är ju han en sån där som kan spika igen och stjäla matcher på egen hand med sin atletiska förmåga. På tal om backar så kommer tillbaka Seth Jones. Han har ju varit skadedrabbad. Att han kan spela 30 minuter per match tillsammans med Zach Werenski, det talar ju för att man kan stänga ner Matthews, Tavares, Marner, Nylander med flera där i Torontos offensiv. Litet frågetecken som rättades ut i natt var ju att Fredrik Andersen såg bra ut, den store dansken. Han har historiskt sett ganska tufft i inledningarna på säsonger. Men han blir ju en nyckelfigur och behöver ju spela på topp om man ska ta sig förbi Blue Jackets.
Rickard, vi ska släppa ut dig på isen där i Karlstad alldeles strax. Jag vill bara höra, vilken svensk tror du kommer äga slutspelet? Finns det någon som du direkt bara sådär, är det Mika Zibanejad som kommer fortsätta på den här vågen som han surfade på? Eller tänker du någon annan?
Det är lätt att bli frestad att säga Mika, som han spelade under andra halvan av säsongen. Jag tror dock inte att Rangers kommer får vara med så länge så att han blir svensken som man liksom sätter som hela slutspelet svensk. Hittade ingen bättre rubrik där. Jag letar lite grann i vem man skulle kunna dra till med här för att hitta något. Alltså Victor Hedman har ju Erik sagt, det har vi ju hört. Och det är också ett sånt här uppenbart kort att han har alla förutsättningar att göra det. Varför inte John Klingberg? Om hans Dallas skulle kunna segla upp här. Oskar Klevbom i Edmonton skulle ur min synvinkel vara väldigt önskvärt, om han klev upp och spelar på den nivån som jag vet att han kan när han spelar som bäst, och han skulle vara, det skulle vara väldigt viktigt för hans Edmonton om han kunde ta ett steg upp här och leverera. Så jag drar till med ett värmländskt kort här, Oskar Klevbom.
Är det bara för att du har spelat padel med honom nu när han varit hemma eller?
Nej, jag är helt objektiv när det gäller Värmland, det vet du.
Jag vet det, jag har 1000 frågor till dig Rickard. Jag sparar dem till Stanley Cup-studion i helgen. Du ska få in och jobba lite där nu, så får du jobba vidare sen.
Ja,
igen.
Jag har ju tyvärr dubbeljobbat den här veckan, så nu måste jag ut och planera dagens andra ispass här. Erik var ju redan klar, så men det ska bli otroligt kul att fortsätta prata om det här slutspelet och få träffa er alla på framåt helgen och lägga upp riktlinjerna här för vilka som ska vinna, för det kommer vi ha klart för oss. Det är en sak som är säker.
Underbart. Och skägget är borta nu på dig.
Ja, fast när jag kom ner i hallen här så har jag ju flaggat för att jag slätrakade mig här under sommaren, så ja. har konstigt nog växt tillbaks lite grann här. Så nu står jag ju så här som i en personlighetsklyvning. Ska jag vara ung eller ska jag vara gammal när jag kliver in i studion på lördag? Vi får se, vi får se.
Ja, det gör som mig. Det är bara att ta en handduk så jag är färdigrakad, hörde. Det är smidigt. Välkommen upp. Välkommen till Stockholm i helgen, Rickard. Tack så mycket för att du var med i podcasten.
Ja, det är bra, grabbar. Vi ses.
Det gör vi. Rickard Wallin alltså, som ni kommer se och höra mycket av under slutspelet. Vi stannar kvar vid det där som Rickard var inne på med svenska som tar huvudrollen. Hur resonerar du där, Håkan?
Ja, de namnen som är nämnda är inga högoddsare, va? Varken Hedman då, som vi har stora förväntningar på. Jag tycker också att Mika då, som sagt, med på det sättet som han då slutade ordinarie säsongen på, så är det inget tvivel om att de är två av de bästa svenskarna. Men lagmässigt och förväntansfullt, eller förväntan att gå långt då, så är Gabriel Landeskog lite av den mannen som jag drar fram, va? Han är ju en spelare som egentligen är klippt och skuren spelstilsmässigt för ett slutspel. Tung, fysisk, stark, uthållig, oöm. Och dessutom då, med två lekkamrater nu, Rantanen frisk och nykter, tänkte jag säga. För pigg och nykter, ska jag säga.
Jag hoppas det, ja.
Frisk och pigg ska det vara. Och självklart då Nathan McKinnon, som kanske är NHLs bästa spelare för tillfället, va? Så att jag kan se Gabriel Landeskog lyfta den där bucklan någonstans i, vad sa vi, 4 oktober, va?
Ja, fjärde sista. Men du, det är ju lite hypotetisk fråga just där. Men kan han hålla sig frisk ett helt slutspel, Landeskog, med den spelstilen?
Ja, det är liksom utmaningen, självklart, att han ska göra det. Men vi ska betänka det också, att det är ett antal, det är en rätt bred trupp i Colorado. Det var ju liksom en av grejerna till att de trädde till sig lite tunga spelare där, som har egentligen den typen som kan fylla i den rollen vid några enstaka tillfällen. Så jag tror också att man kan spara Gabbe vid vissa moment där, så att han inte alltid behöver ha ansvaret för alla tunga jobb.
Erik, svenskar?
Ja, jag vill lyfta fram Jakob Markström och Robin Lehner. Vi har ju pratat ganska mycket om utespelare, utmärkta namn där. Men Jakob Markström, som har varit MVP, alltså mest värdefulla spelaren i Vancouver, enastående, aldrig sett honom bättre. Och hans pappa Anders gick ju tragiskt bort i vintras, så han var hemma i Sverige. Han fick en skada i slutet av februari, men han har ju kört på is med Johan Honken Holmqvist och är i flera månader nu in till den här fas 3, fas 4 borta i NHL. Och jag tror att Markström kommer att vara fullständigt briljant. Och sen så var jag inne på att Vegas Golden Knights kan ta hem hela konkarongen, och då kommer ju Robin Lehner, som tillsammans med Fleury är det bästa målvaktsparet i det här slutspelet. Och jag tror att Lehner, han har ju spelat 3 matcher hittills för sin nya klubb Golden Knights, vann ju alla 3 innan pandemin satte stopp. Så där har du 2 utropstecken för mig, Lehner och Markström.
Jag satt och tittade på NHL Tonight och där pratade de om tandempar och vilka som hade de bästa. Så var de inne på Vegas, och jag kommer inte ihåg vilken expert det var, men han var rätt klar och tydlig med att han tyckte Lena var en fenomenalt bra målvakt, men definitivt att Fleury skulle vara första målvakt. Hur ser du på den debatten, Erik?
Nej, men det här är ju, och det är ju inte bara i Vegas, utan det finns ju många lag, Rangers med flera, där man har, det är inte ett solklart val. Och det vi inte vet, det har jag pratat om förut, att man väger ju in, hur ser det ut på skadefronten? Är en lite hämmad, säg att Lehner är lite hämmad av någon skada, ja, men då blir det ganska självklart att spela Fleury. Och det är ju en lyx som coachstab att du har 2 så vassa målvakter. Så den som är verkligen helt frisk och kry, den väljer man om den andra är lite krasslig. Men rent kunskapsmässigt vad de presterar mellan stolparna, då hade det självklara valet att börja slutspelet egentligen med Robin Lehner. Vad han presterade. För Fleury kom inte upp i all samma nivå som Lehner under grundserien. Men däremot så är det ju så att Fleury, du kan inte tänka dig att ha en bättre radarpartner, så att säga. Vi såg det med Matt Murray i Pittsburgh när han var mentor. Han spelade en del slutspelsmatcher, men det var Murray som ändå lyfte bucklan till slut och spelade i avgörande matcherna. Men jag tror ju att de kommer välja ikonen Fleury först. Men vi kommer få se väldigt mycket av Robin Lehner också i det här Stanley Cup-slutspelet.
Det här är ju lite den diskussion vi hade med Rangers, det vad man väljer. Här väljer man då antagligen Fleury, men, och det tror jag man gör. Just av den anledningen att man ser att här är en kille som har vunnit, han vet hur det är att spela. Mm. Vi måste gå på trygghet för att komma igång ordentligt. Och då väljer man den lösningen. Så att då blir det ett motsatsförhållande där. Men jag tror att det går på gammal rutin eller gamla meriter, så ska jag säga, som man väljer Fleury i sådana fall. Och självklart, sen ska man ju förstå det, att det har ju varit träningsläger, det har ju varit förberedelse, och man ser ju på vem som är bra eller dålig som mållagstränare.
Så att, och nu har de ju sidningsmatcherna också, ja, här. De har ju tre sidningsmatcher, i det här fallet Vegas Golden Knights. Och då kommer ju en mest troligt få spela två av dem och en spela en. Och då får man ju verklig indikation vilket som hittar tajmingen. För det är ju mycket tajming som målvakt, även som utespelare. Men just att hitta den här vinklarna, hitta rörelseschemat, rytmen i målet, det är ju målvakterna väldigt beroende av. Och det kommer ju utkristallisera sig här närmsta veckan.
Ja, men det är intressant att du tänker lite olika då, de här Rangers kontra Pittsburgh då, Erik. Eller Vegas. Exakt. Vegas. Förlåt att du tänker.
Jo, men det är en så kort serie just mot när det är Rangers Carolina, och i och med att Lundqvist har historiskt sett varit så bra mot just Carolina, så var det speciellt i bäst av fem. Här är en liten annan, här kan de spela tre round robin sidningsmatcher först och sen gå in i en bäst av sju då i åttondelsfinalen Vegas Golden Knights. Så det är lite andra förutsättningar, det är därför jag målar upp två olika scenarion.
Ja, jag var faktiskt inne och läste om de här matcherna på NHL sida, de här matcherna som har varit mellan Rangers och Carolina, och det var ju samtliga, jag tror Henke hade spelat tre utav de där fyra, och då var det faktiskt Lundqvist saved 35 shots, det var liksom rubriken på alla de tre matcherna, så att det är klart att det finns något samband med det också, för att se hur mycket de tänker kring det. Jag är lite spänd och nyfiken på Elias Pettersson. Jag har inte droppat hans namn, Håkan, vad han kan hitta på och uträtta i ett slutspel.
Nej, men det tror jag är av den anledningen att just Minnesota Vancouver första rundan här, eller den qualifiern, den är ju enormt öppen. Markström är ju som sagt, vi pratade om honom lite precis, och han är väl den som uttalat, en av de få målvakter som har uttalat han är första målvakt, han ska stå. Det var till och med så att de uttryckte det inför kväll, eller för de matcherna de ska spela nu, uppvärmningsmatchen, att vi får se om Demko får och speltid överhuvudtaget innan vi börjar. Så att, men jag tror som sagt att Minnesota, som är ett gammalt, väldigt gammalt lag, tungt, strikt, tråkigt, alla de här grejerna som faktiskt kan vara rätt bra i ett slutspel mot ett ungt, pikt, artistiskt, gladspelande Vancouver. Det är två liksom symptomatiskt helt olika spelstilar som kommer mötas där. Och det är inte så lätt att skina i ett sånt sällskap för Elias då när han kommer hit. För att vi ska ju också betänka bara det, att det är inte så mycket rutin från slutspel som finns i det där Vancouver. Det finns en hel del slutspelsrutin i Minnesota. Så att det där tror jag är det är nästan den tuffaste serien att förutse.
Ja, då är vi ju osökt inne på den här västra sidan, Erik, där du ska sätta klona i. Du kan väl spinna vidare lite på Vancouver och Minnesota också då, vad du tror vilka vinner.
Det är fem år sedan Vancouver spelade slutspel, och det är deras offensiv med Elias Pettersson, Brock Besser, Quinn Hughes, den här underbara backen som styr som en quarterback. Jag tror att det kommer gå till fem matcher här, och jag tror att Vancouver vinner till slut för att Jakob Markström kommer spela bättre än Devon Dubnyk / Staluk / Kakkonen. Vem av de tre? Dubnyk hade ju en risig säsong. Staluk fick ju mer förtroende på slutet och spelade bättre. Men de har ju otroligt bra topp 4-backar, Minnesota, med Suter, med Jonas Brodin, som går under radarn och är ju fullständigt briljant stundtals. Han dansar ju som en ballettdansör nere i hörnen och vänder bort motståndare och markerar med perfekt gap control. Så det blir ganska mycket en svensk duell där. Det är Elias Pettersson med sin otroliga teknik mot Jonas Brodin. Vi kommer se den typen av dueller. Dean Everson, jag pratade med Kevin Fiala som fick ett uppsving och var ju en av de hetaste spelarna. Fiala gjorde alltså 26 poäng på sista 19 matcherna i februari-mars. Så han var ju tillsammans med Zibanejad och Draisaitl till de hetaste spelarna. Och Fiala berömde Everson att han var otroligt bra coach på att hantera den här nya generationen. Tydlig, pedagogiskt, visade detaljer. Så Fiala kan ju bli den här gubben i lådan som... Han höll ju på att avgöra VM-finalen i Köpenhamn i förlängningen där när Anders Nilsson rädda. Och nu kanske han möjligtvis avgör mot Markström i ett avgörande läge. Men som sagt, jag tror att det lutar åt Canucks efter fem matcher.
Vore det bra för hockeyn om Canucks redan nu, Håkan, gick långt avancerade?
Nu tror jag vi är väldigt nationalromantiska här. Vi ser Elias Pettersson och det inflytande han har på svensk hockey för tillfället. Hur pass attraktiv spelstil han har. Va? Han är, alltså jag har jämfört honom med, i min generation så var Kenta Nilsson den typen av spelare som Elias Pettersson är idag. Och det är klart som sjutton när man såg Kenta lira ishockey när han var som bäst, va? Det var ju liksom, det var ju, vi har ju sagt det, poetry in motion egentligen. Mm. Och det är ju när Elias gör sina grejer också, när det funkar, va? Med det skottet han har och allting. Så det finns så mycket likheter emellan. Så visst skulle vi nog svenskar röra. Nu bor jag i ett annat land där det finns en Zuccarello. I Norge tycker de precis tvärtom. För då tycker de att den spelstilen ska vara den som ska vara för lite rådande. Så att vi ska tänka på ett sånt också. Och jag tror att det blir ett otroligt, otroligt tufft. Och du får många, många backar du ska nöta ner innan du kan dribbla av två motståndare i det här tunga, tröga Minnesota. Mm.
Men det är nog lite ögonen på Canucks som ett framtidslag, precis som det är för Rangers också, som nu då får skutta in i ett slutspel som de kanske inte skulle tagit sig till. Det är ändå intressanta pjäser som kommer till oss. Men du, på tal om likhet och olikheter, framförallt då mellan Kenta Nilsson och Elias Pettersson, kanske utanför isen.
Det ska jag nog inte uttala mig om, men det kan mycket väl tänka mig, ja.
Eller, ja,
mycket. Hade Kenta klara att vara i bubblan? Frågetecken.
Det ska jag nog inte uttala mig om, nej.
Finns det golfbanor?
Det finns golfbanor, ja, precis. Ja, nej, precis. Kenta, då hade Kenta kvalificerat sig för vilken tour som helst efter att ha varit i ett slutspel, så man var tvungen att vara på golfbanan i 14, vad blir det, 4, 6, 8, 9 veckor, va?
Ja. Ja, vilken kille.
Kanske mer.
Vilka, en underbar människa, ja. Och vilken bollkänsla, ja, också. Ja. Du, är känslan, Erik, över Calgary mot Winnipeg, på tal om Kanada?
Två lag som har underpresterat i grundserien. Och här är ju jättefrågetecken för Calgarys stjärnor med Gaudreau i spetsen. Han har ju inte presterat i slutspel, varken om vi kollar på hockey-VM eller på Stanley Cup. Han, Monahan, Elias Lindholm måste ju leda offensiven i Calgary. Frågetecken på målvaktssidan också. Talbot och Rittich, målvaktsparet där. Ingen av dem såg riktigt bra ut i natt. Jag tror att de kommer gå på Rittich i starten där. Sen är det ju svenska backar, Rasmus Andersson, högerfattare, som har skrivit nytt kontrakt med Calgary. Erik Gustafsson som blev tradad till Chicago får ju viktiga roller där. Kylington verkar hamna lite utanför när Erik Gustafsson kom in. Men om Calgary spjutspetsar med Gaudreau i spetsen får till det, då kommer Winnipeg stå och falla mycket med Connor Hellebuck. Målvakten som var bäst av alla i grundserien kommer vinna Vezina Trophy. Lite hotad av Tuukka Rask och Vasilevski. Men Hellebucken behöver spela lika bra som han gjorde under de här matcherna i grundserien för att Winnipeg ska ha en chans. Och att Patrik Laine stretchar lite mellan sina Fortnite-sessioner så att han har torrt krut och kan göra mål. För det kommer vi behöva. Scheifele, Wheeler, Ehlers. Men det är två lag, det är stora frågetecken hur de kommer kunna prestera i slutspelet. Det lutar åt att Winnipeg kommer dra längsta strået för att de har den betydligt bättre målvakten i Hellebuck.
Håller du med, Håkan?
Ja, att jag tror Winnipeg vinner, ja. Och jag tror att det mycket kommer att gå av den anledningen att du har Paul Maurice, som kanske är en av de bästa coacherna i NHL också. Rutinerad kille, ger ett otroligt sympatiskt intryck när man träffar honom. Man hör också när det pratas runt Winnipeg att han är en väldigt, väldigt lugn och sansad kille som har liksom en kontakt med spelarna lite, på ett litet ovanligt sätt. Han är inte den där chefen, utan han är en mellanchef, känns han som att man kan tala med på riktigt sätt. Så att jag tror att Maurice inflytande på det här laget, som har gjort ett fantastiskt jobb förra året trots en kanske egentligen erbarmlig försvarslinje, för de har inte många backar som är välkända eller duktiga från början, va? Men de får till det ändå på någon vänster, och det ska då läggas mycket på Maurice sida, va? Så att jag tror av den anledningen så tror jag att de här kommer Winnipeg att vinna.
Ja, och det är ju faktiskt väldigt anmärkningsvärt också att det är en kanadensisk duell där. Aha. Det kommer såklart röna mycket uppmärksamhet.
Får vi kanadensiskt lag i slutspelet för en gångs skull då?
Ja, det blir det nu. Det har faktiskt över det till St. Louis, Colorado, Vegas och Dallas, som ju redan är klara på den västra sidan. På tal om kanadensiskt lag då, Edmonton mot Chicago. Det är ju en match som kittlar i alla fall inför, Erik. Vad tänker du?
Star Wars, för alla oss som älskar Stjärnornas krig, och här går den vidare duellen. Det är ju de unga, det är Conor McDavid och Leon Draisaitl som har prenumererat på poängliga titlarna. Leon Draisaitl vann ju nu senast mot de gamla rävarna Kane och Taves, som fortfarande presterar absolut topphockey när de är på isen. Så att få se dem. Och som jag var inne på, McDavid ser läskigt bra ut nu när han har helat knät totalt. Powerplay till Edmonton, nästan 30%. Det är det bästa på över 40 år. Och kan då Chicago, som har det sämsta försvaret, alltså de släppte till 35,1 skott per match mot målet. Med Crawford, som hade corona, bara hunnit tränat några träningar, kommer in. Och de tradar ju bort massa spelare, bland annat Erik Gustafsson då, som jag nämnde, till Calgary. Så de har ju ett lag som inte liksom var redo för att det skulle bli slutspel. Men ändå så kan ju miraklet ske om krattan Crawford hittar rätt i buren, och att Kane och Taves, DeBrincat med flera, kan utmana mot Edmonton, som också har ett målvaktsval att göra. Är det Koskinen eller är det Mike Smith som är så skicklig med klubban? Det är inte ett självklart val där heller. Men Edmonton är, har blivit ett häftigt lag eftersom de har tre backar. Det är Klebom, som Wallin nämnde. Det är Adam Larsson, VM-hjälten från 2018 i Köpenhamn. Och det är Filip Broberg, framtidsmannen, som har varit så bra i Skellefteå och kunde junior-VM. Att han tar en tröja nu. Så det här är en häftig, riktigt läcker serie. En av höjdarna här i play-inet, tycker jag. Men Edmonton är klara favoriter.
Men hur stor press är det på Edmonton i det här läget mot ett Chicago som verkligen vet, precis som Erik var inne på, hur det är att vinna Stanley Cup, hur man gör det?
Ja, det, alltså det där är ju också den där, man tolkar alltid saker i situationen bra. Det här är en klubb som har varit så bra, de har fortfarande Kane och Taves kvar, vad som sagt. Nu har de ju, alltså det är lite elakt att säga så, men ett av problembarnen har ju varit att kill your darlings, som det kallas, där Carleton har ju varit tvungen på något vänster att ta bort Seabrook. Nu har det kommit lite naturligt på grund av skador och operationer på Seabrook, vilket gör att den problematiken försvann ju lite på slutet i mars då. Och av den anledningen så gick ju faktiskt Chicago rätt bra på slutet också. De harkade sig till bra. Kubalik dök in där perfekt som en fantastisk målspruta. Du har några av de här unga killarna som DeBrincat, som du menar, som började komma tillbaka till stilen. Så att de har ju ingenting att förlora, för de vet ju själva att NHL vill, hela Edmonton vill, att just McDavid ska vara den som liksom leder den nya generationen och går långt i det här spelet. Så att jag tror att förutsättningarna att vara ett lag som har börjat vänt en nedåtgående trend, som Chicago är ändå, då har några gamla stjärnor som ser att det finns en motivation, de är utvilade, de kommer att få lite nytt blod med unga spelare till sig, och sen då att kunna förstöra vad alla andra tror att de inte är kapabla att göra. Det tror jag gör att Chicago kommer bli väldigt, väldigt svåra för Edmonton att besegra.
Jag vet inte om det bara är jag där, Erik, men jag såg någon tweet att Chicago hade lägsta medelåldern i slutspelet, vilket gjorde mig lite förvånad. Jag tycker man tänker på Chicago, så tänker man lite åldersstiget lag.
Om man ersätter en Seabrook som är 37 med någon.
En anledning är ju att just Seabrook då, 35-åringen, är skadad. Bort med honom, in med Adam Boqvist, 19-åringen. På tal om härliga svenska backar. Vi har Lukas Karlsson också. Adam kommer ju få speltid. Lukas Karlsson kanske. Det är väl mindre troligt. Alex Nylander också drar ner medelåldern betänkligt. Så de har ett ungt lag, och ett lag, de är ju under ombyggnad nu. Och så har de här fixstjärnorna med Kane och Taves och Duncan Keith. Och sen då Corey Crawford i målet, som har varit med och vunnit flera gånger om. Men det är ju ett Kubalik, som Håkan nämnde, en av de nominerade tillsammans med Cale Makar, Colorado-backen, och Quinn Hughes då, Vancouver-backen, till årets rookie. Så spännande lag in i framtiden, men de kommer ju inte kunna hota att vinna Stanley Cup igen. Det var ju dynasti, de vann ju 10, de vann 13 och de vann 15, det här Chicago-laget, men absolut inte 20. Däremot så kommer det kunna hota tack vare sina offensiva pjäser, så att Edmonton kanske blir nervösa och börjar liksom tappa det här självklara självförtroendet man har just nu, även efter nattens träningsmatch som man vann, och McDavid, Draisaitl, Klebom så riktigt bra ut.
Ja, McDavid flög fram. Det ska bli oerhört kul att följa honom också nu på den här resan som han kommer göra då i Rogers Place. Det är där allting kommer att avgöra sen, eller har jag missuppfattat det?
Nej då, du är lyckligt utsatt.
Ja.
Semifinaler, finaler.
Ja, det blir det. Det blir häftigt det där. Precis som det kommer bli med Nashville mot Arizona. Vi låter Håkan gå in på den duellen först. Om sina tankar kring den.
Ja, för en och en halv vecka sedan så var jag övertygad om att Arizona skulle slå ut Nashville faktiskt.
Okej, varför?
Han kommer till slutspel liksom en lyckosam säsong egentligen, där de har börjat fått ordning på prylarna. De har ju då tradat spelare till höger och vänster, inte hittat någon riktig rytm. Det har känts som att det var en typisk förlorarorganisation, va? Nu fick de nya ägare, de fick mer pengar, de fick ett bra tryck. Shaika just, som då hade ett väldigt bra rykte om sig att vara analytiker och hitta spelare och allting, hade börjat plocka in rätt pjäser. Och så bara smäller det till då. Så slutar Shaika. Eller fick han sparken?
Ja.
Eller vad hände? För det är ingen som vet riktigt, för det har inte kommit ut. Och det självklart, det är ju smolk i bägaren, och det ställer till problem och oro i en organisation. Framförallt en organisation som för en gångs skull ska in och spela ett slutspel och har ett bra läge. Och ska bo ihop i en liten bubbla där ryktena kommer gå ut att någon får veta sanningen. Och det tror jag kommer bli deras lilla belastning nu, att inte liksom kunna fokusera bara på att vinna över Nashville, för det hade de behövt göra. Så att det har yttre omständigheter har lagt över favoritskapet hos mig i alla fall på Nashville.
Nashvilles läge, Erik, allt att vinna, vad svarar du på det?
Ja, de har det, och det var ju en väldigt tuff grundserie. Vi minns att Peter Laviolette, coachen som hade varit där i många år, fick sparken, in med John Hines som i sin tur har blivit sparkad från New Jersey Devils. Det är den här rundgången på tränaren. Men försvarsspelet blev mycket bättre efter John Hines kom in. Bättre struktur. Man gick från ett man-man-försvar till ett zonförsvar istället. Och då fick helt plötsligt målvakterna bättre hjälp. Och Hines valde att gå med Jose Saros. Och petade då ikonen Pekka Rinne. Och Saros spelade otroligt bra. Så här är ytterligare ett målvaktsval. Men jag skulle säga, med det här försvarsspelet de spelar nu, med backklipperna Ekholm, med Romagnosi som är ju en av NHLs bästa backar, nominerad till Norris tillsammans med John Carlson och Victor Hedman. Ryan Ellis, topp tre backarna där, är ju riktigt bra i Nashville. Och sen är det ju då att Victor Arvidsson, som spelade hemmad av en skada, han har kunnat läka den. Filip Forsberg började så sakta hitta rätt på slutet. Han kan också rida på att han är nyförälskad. Han har ju träffat en tjej och de spelar basket och de verkar ha trevligt. Det kan de inte göra i slutspelsbubblan i och för sig, men jag kanske drar för stora växlar. Men kanske, han verkar harmonisk. Vi har Järnkrok också. Så det är ju fyra svenskar där mot då Oliver Ekman Larsson i Arizona, Niklas Hjalmarsson med sin rutin och Carl Söderberg. Mm. Där har du tre svenskar i Arizona. Phil Kessel, Taylor Hall. Där har du två spjutspetsar. Darcy Kemper, målvakten, jättebra säsong. Var lite skadad där i Arizona, men han är tillbaka 100%. Han blir ju nyckeln i Arizona tillsammans med Oliver Ekman Larsson. Och sen så det här kaoset. Ibland John Shaker rev kontraktet. Det ryktas att han ska till New Jersey. Han har fått anbud från andra klubbar. Det här strulet kan ibland göra att man sluter sig samman inom laget och får en kraft tillsammans. Så det här kommer bli Nashville. Väldigt mycket nyckel om man får ordning på målvaktsspelet, försvarsspelet. Då tror jag Nashville kommer vinna. Annars så kan Phil Kessel, som älskar korv, och Taylor Hall, Söderberg och gänget ta sig vidare. Jag skulle säga att det kan gå till fem matcher i den här serien.
Ja, det är en serie som vi följer alltså när den startar upp på söndag. Då är det 19.30 på V-Sport Hockey och via Play Nashville mot Arizona. Oliver Ekman Larsson som har gjort så många matcher, ja, i NHL. Vet du hur många slutspelsmatcher han har gjort?
Jag har inte gjort någon väl?
Ja, jag har gjort några stycken, 16 stycken. Ja. De var ju väl med Phoenix där.
2012 i senast.
Ja. Ja, han har ju varit stabil VM-spelare, va? Så det vet man av den anledningen.
Ja.
Ja, men det är lite fascinerande, va? Och det är ju som sagt, de har hållit på att trickla och trockla både med ägarskap och managers och allting. Då, som sagt. Och nu när det väl då började lösa sig så löste det sig inte ändå. Då. Men vi ska se, det är ju som sagt, det gäller bara att komma in med rätt fot genom dörren först. Va? Och sen så flyter allting på. Hittar du en rytm? Hittar du en känsla? Hittar du en metodik i ditt tänkande? så är ju ofta det att då kommer du in i den här slutspelsrytmen och då finns det egentligen väldigt få begränsningar.
Mm. Så då tittade på min sargade fot här som är här uppe på studiobordet när vi spelar in. Ska vi bara skicka in de här lagen som ska deras till slutspelet som kör igång då? Alltså vilka lag kommer vinna play-in? Vi behöver inte dra några ytterligare kommentarer, men vi börjar då med västra sidan där vi har varit. Så får ni säga direkt när jag säger lagen då och mötena vilket lag som vinner då. Erik börjar hela tiden. Edmonton, Chicago.
Edmonton.
Edmonton.
Nashville, Arizona.
Nashville.
Nashville.
Vancouver, Minnesota.
Kryss, kan man säga det? Nej, då ska jag faktiskt vara elak och säga Minnesota.
Vancouver.
Calgary, Winnipeg.
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 Ja, då har vi den västra sidan. Det är skönt att Erik börjar, sen tog Håkan över. Det är som vanligt, inget förändras. Även fast han blir pensionär, vet du, så går han först igen. Han får göra det på den östra sidan också då, där vi inleder med Pittsburgh mot Montreal.
Pittsburgh.
Pittsburgh.
Carolina Rangers.
Oh, det är också ett kryssmöte, va? Ja, jag ska balansera upp det och säga Rangers.
Oj, oj, oj. Jag tror det blir förlängning i match 5. Och då säger jag Carolina för det blir bättre tv. Alltså att vi har tycker lite olika med det.
Men nu är det ju en podd här.
Kunde det bli förlängning i match 2-3 också?
Ja. Islanders mot Florida.
Islanders.
Islanders.
Toronto, Columbus.
Du, bara för vad Lina lagt på nu så ska jag säga Columbus.
Jag har ju Wallins tröja här hemma, Toronto-tröja, så jag säger att Andersen får ordning på rytmen i målet och han har varit med Matthews mycket, hörde jag av hans agent i Arizona ute där i Phoenix och hållit på under sommaruppehållet, så jag tror på Toronto.
Bra, kom det lite motivering ändå, men det är helt okej. Vad tycker ni om vad tycker ni om det här sidningsspelet som kommer vara där? Hur ser du på det, Håkan?
På sätt och vis så är det ju, i och med att det är så styrt och strikt och alla tankar har ju tänkts av de här i ledningen på NHL, så tycker jag bara att det är riktigt att göra det här på det sättet då, för det är som sagt, delvis är det ju en ny säsong årstidsmässigt. Så att alla gamla resultat kanske inte ska läggas till grund för liksom allting, va? Så nu när man spelar de här matcherna så ska det också då så att säga ge ett ordentligt incitament för att det ska bli riktiga tävlingsmatcher. Av den anledningen tycker jag det är rätt bra och smart av dem.
Tänker du, Erik?
Ja, första tanken var att det var väldigt orättvist. Jag tänkte att de skulle ha kört att till exempel Boston som var det bästa laget med 100 poäng skulle kanske ha fått med sig 2 poäng in i den här sidningsserien. Men sen så accepterar jag att det är som det är och de behöver ju verkligen spela de här matcherna. Annars har de ju ett otroligt underläge jämfört med de som spelar play-inen. Och bara för att vara tydlig, alltså de som, om Boston säger att de tar mest poäng i de här 3 matcherna mot Tampa, Washington och Philadelphia, att de blir etta i den här sidningsserien på östra, då kommer de möta det lägst sidade laget då i de här play-in-matcherna. Och sen så efter det samma sak på västra sidan. Så jag måste berömma NHL med hela gänget där. Vilket otroligt jobb de har gjort att få till det här. Och nu är det bara att hålla tummarna att spelarna och ledarna, alla är disciplinerade och sköter sig. För då har vi ju ett underbara månader framför oss.
Det fina i kråksången egentligen, så att säga, med tanke på vilken situation jag hamnar i, det är att de i tillägg till hela löste hela det här collective bargaining agreement, alltså det stora samarbetsavtalet mellan arbetarna och ledningarna för en lång tid framöver. Så att de har klarat det i det här läget, det är dessutom nästan så att de får MVP där av NLPAs ledning och NHLs ledning då.
Nej, sannoliken. Och det ska bli väldigt intressant nu när det drar igång. Det kommer bli annorlunda för tv-tittarna också då, med tanke på att det inte är någon publik. Och jag vet, när man satt och jobbade med fotbollen nu, med Bundesliga och Premier League, så var det en evig debatt där om man ville ha publikljud på eller av. Viaplay gav ju faktiskt den tillgången att man kunde få välja själv där. Vad skulle du föredra, Håkan?
Jag såg en match i natt då, Toronto mot Montreal, och där var det Wes McCauley som dömde.
Ja.
Du vet vem Wes McCauley är. Han är ju kanske den färgrikaste domaren i hela. Men det är som sagt, det är en av fördelarna med att det inte är publik. För du kommer höra vad Wes McCauley säger till spelarna och till sekretariatet hela tiden, va? Han är
Vad sa han där?
Han är i underhållningsbranschen. Du vet vad han som kör den där, och nu ska jag försöka visa. Han började liksom boxa, så sen så här, 2 minutes 4, och så boxade han lite. Fighting! Och igår så var det då liksom, minor, 4, hooking! Han var kör och slaggade hela tiden.
Ja, och det pratas ju också om att det har jag faktiskt inte fått bekräftat ännu, just att man fördröjer allt 5 sekunder bara för att man ska kunna censurera vissa saker. Jag vet inte om det blir så. Jag vet inte om du har hört det också, Erik. Du brukar fånga upp de mesta detaljerna.
Jo, det kommer bli det atmosfärljudet som jag sagt några gånger nu också, så att det inte blir helt tyst på läktarna till tv-publiken, att det ska bli en liten basskänsla runt det, så det inte ska kännas som en träningsmatch eller liknande. Och sen så kommer de ju försöka, för när spelarna får högt adrenalin, Tortorella svarar ju på det, vad säger de att det kommer höras allt vad spelarna säger och vad ni coacher säger? I don't give a shit. Det var Tortorellas svar. Raka one-liner som vanligt. Och när man kommer in i det, när de börjar tävla om varje situation och att vinna matcher, då glömmer man ju helt bort vad man säger. Så den censuren, det kommer man ju inte ha på det sättet. Så de kommer ju få blipa bort eller kanske ta ner mikrofonerna lite grann för det värsta trash-talket. Men det blir ju roligt för oss som analyserar att vi kan lyfta fram hur mycket spelarna pratar med varandra. Det är ju en stor del av att kunna hjälpas åt på isen, att man kommunicerar. Inte bara att få motståndarna ur fokuseringen.
Jag tänker om man har haft det här på 22-ans tid i Djurgården där, när man fick höra hans snack ute på isen. Det är det, Håkan.
Jag pratade bara med klubban och skridskorna.
Ja, det räckte kanske. Ja. Eller hur? Ja, det ska bli oerhört kul. Ni ska få prata mycket mer i helgen också när vi drar igång Stanley Cup-studion på lördag, alltså 17.00, över en timmes inför studio, inför Stanley Cup-festen som drar igång sen då strax efter 18.00. V-Sport Hockey och Viaplay, samtliga matcher på Viaplay. Alltså, det blir 5 matcher på lördagen och det blir 5 matcher på söndagen också. Så det är bara att ladda upp nu. Erik fixar till sin rygg. Håkan jobbar med sitt lår och jag ordnar till tårna här. Sen är vi redo. Det är,
alltså, är vi de enda som går in i slutspelet skadade, alltså? Ja. Vi som jobbar i studion. Ja, det är pinsamt.
Ja, vi får fylla på sen om det inte det funkar. Men det ska bli oerhört kul i alla fall. Erik, fortsätt ladda där nere i Ängelholm.
Jag gör det. Alla resor är bokade och jag tror det är... Jag måste säga en sak. Tänk alla vi som älskar hockey så mycket, hur mycket man har saknat det. Och när man springer på folk och träffar och man får DM på Instagram och sådär. Alla är ju lyriska över att det här drar igång. Och även spelarna verkar väldigt glada och taggade. Så nu har vi det är ju årets höjdpunkt framför oss i vad sa du, Håkan? 9 veckor framåt.
Peppar, peppar, ta i trä. Vi ska väl hålla en tumme för, eller flera tummar för att det funkar också, va? Det här är ju inte någonting som är skrivet i sten att man ska kunna gå hela vägen, utan det är ju väldigt beroende på hur just spelare och folk i de här apparaterna fungerar. Och det är som sagt, det kanske är en anledning till att de lägger i Kanada, va? För att i USA har det väl varit en annan förutsättning.
Ja, det är en epidemi som fortfarande råder där ute.
Det ska inte glömma.
Tyvärr då. Men som sagt, som Erik var inne på det med testen nu då, så har det inte varit några positiva test.
Ta hand om varandra, men ta inte på varandra. Så säger man väl.
Ja, det är en bra slogan. Eller hur? Tvätta händerna och gör er redo nu för den här Stanley Cup-festen som tar sin början på lördag. Erik, tack så jättemycket.
Tack själva. Krya på foten och stryk skjortorna. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det full gas.
Det blir det, och ni kommer träffa på många andra, inte bara vi som har pratat här idag, Rickard, Håkan och Erik, utan Niklas Holmgren finns givetvis med, Robert Tennisberg, Tobias Karlsson, Jonathan Lindqvist, våran eminenta reporter också. Och jag kan redan nu då utlova att det blir ett långt möte där med Oskar Lindblom till helgen.
Och sen alltid han som betalar notan.
Exakt. Utan kom in och kommentera sen i veckan. Han är inte med nu i helgen, men han kom in i veckan sen och är med där också. Så kanske vi kryddar till det lite sen också. Det vet vi inte. Det blir ett långt slutspel här fram till...
Det börjar bli som förr nu, Niklas. Jag vill inte att det här ska sluta. Jag vill bara att du ska fortsätta prata på. Så gör det. Prata på nu, så ses vi på lördag.
Vi går ner och käkar, och så har vi öppen ledning till dig.
Exakt. Det är bra. Podcast nummer 284 är en specialpodcast. Egentligen skulle inte visa podcasten, eller via satt hockeys podcast säger man ju alltid, det var ju så den startade via 2012, via Plays hockeypodcast. Skulle inte starta upp egentligen förrän i september. Vi tjuvstartade lite, får vi se hur många podcastavsnitt det blir nu, men det, vi tycker det är ganska roligt att babbla på, framförallt när man fick besök av ex-direktör Södergren i studion. Det var, ja, det var väldigt intressant.
Tackar.
Bra, nu ska tekniken Niklas Gide fixa till så att den här podcasten kommer ut också. Så på återhörande, och tack så jättemycket för att ni lyssnar på Viaplays hockeypodcast, och titta väldigt gärna på oss i helgen. Samtliga matcher på Viaplay alltså. Hockey is back.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.